Det är snart pingst. Kristi himmelsfärd på torsdag och sedan är det 10 dagar fram till pingstdagen. Jag tycker att den här dagen, söndagen före Kristi himmelsfärd, som är alltså söndagen före pingst, den heter i kyrkans år, ni vet, namn finns ju på de 52 söndagarna som det i regel är på ett år. De har, förutom att det heter söndag och har ett datum, så har det också ett namn som vi brukar kalla enligt kyrkoåret. Och det här är en rätt gammal tradition. Den började man nog redan på 400-talet, alltså väldigt, väldigt länge sedan. Och sen har den ju ändrats och förnyats, men man har hållit fast vid det här. Och den här dagen heter bönsöndagen. Alltså det handlar inte om vita bönor eller bruna bönor, utan det handlar om att be, förstås, att bedja. Bönsöndagen. Och jag har funderat ibland om det inte är så att det är tänkt något mer i än att det bara råkar bli så att den ligger precis före Kristi himmelsfärd. För det är ju det den alltid gör. Söndagen före Kristi himmelsfärd. Då är det söndagen som påminner om bönens betydelse. Vi vet att Jesus, han sa att jag lämnar världen och går till Fadern. Han gjorde himmelsfärd. Innan han gjorde sin himmelsfärd så vet vi att han bad. Och han bad på ett sådant sätt så att lärjungarna som följde honom och såg honom på riktigt nära håll, de ville veta hur man skulle göra på riktigt. Och så bad de om att han skulle lära dem att be. Och så får vi den här bönen som vi brukar kalla för Fader vår eller vår fader. Den vi hörde läsas här av David. En bön som är fantastisk. Med några få ord så omspänner den hela livet. Börjar hos Fadern i himlen och så omspänner den alla slags behov. Med några få korta ord. Men det var inte bara den här liturgin, om man får kalla den så, alltså sättet att be som Jesus, som lärjungarna bar med sig, utan jag är alldeles övertygad om att det som gjorde starkaste intrycket var livet tillsammans med honom, där de hade sett vad bönen betydde. Det var som om Jesus gång på gång gjorde en himmelsfärd innan han fysiskt gjorde den. Och därför tänker jag ibland att det kanske är så att den här dagen ligger så här före Kristi himmelsfärd för att riktigt understryka och hjälpa oss att förstå att bönen kan få vara en himmelsfärd också för oss som lever här i världen. Förstår ni hur jag tänker? Lite barnsligt kanske. Men så tänker jag att det är därför man la den här dagen med det här namnet så här före. För att påminna att det är inte bara att vi ska stanna en stund om några dagar och påminna om honom som for och som ska komma igen. Utan strax innan och under tiden fram till Kristi himmelsfärd bär vi med oss bibeltexterna som påminner om bönens stora betydelse. Inte den meningen att den bara är ett sätt att rekvirera det vi behöver. För ibland kan ju bönen uppfattas som att vi skriver en rekvisitionslista. Vet ni vad det är för något? Alltså en sån här beställning som man lämnar in hos leverantören. Och så väntar vi på att han ska leverera det som vi har nämnt om på den här bönelistan. Alltså bön kan vara det också, och det vill jag återkomma lite grann till alldeles strax. Men bön är framför allt och djupast sett mitt umgänge med Gud. Det är faktiskt det. Och därför är det jag menar att bönen kan få vara för oss som använder oss av möjligheten en himmelsfärd, där vi mitt i stormen kan få uppleva att vi vilar så att säga i stormens öga, där det är alldeles lugnt och stilla fastän det är så bedrövligt runt omkring oss. Ja, men vi fick ju ett litet vittnesbörd, och inte ett så lite här, utav Michaels faster som berättar om det hon uppmuntrade Brian och Joy till under hela den här lite besvärliga processen av oro och ängslan. Men vi har inget annat än att be. Och mitt i allt detta så kan man ana att det fanns just det jag skulle vilja påminna om starkt idag. Nämligen att bönen är ett sätt att lämna världen för en stund. Att gå undan från det myckna och det många människorna omkring mig. Gå undan, stiga ur sin egen viljas ensamhet som man kan uppleva mitt ibland alla människor där man känner sig alldeles ensam. Stiga ut ur den och få bli ensam med Fadern. Fader, så börjar den där bönen som Jesus lärde lärjungarna att be. Alltså, det är ingen främling. Det är Gud, Herren Sebaot, högt upphöjd över allt, han som skapade allt, så tror vi, han som kallade på tingen som inte alls fanns till, som om det var till och så blev det till. Alltså, alla de där orden kan ju fjärma oss ifrån det som Gud också är, Fadern, nämligen den som vill leva nära mig. Här så bad jag den urgamla välsignelsen över Michael. Herren vände sitt ansikte till dig. Det är Faderns ansikte. Och varje gång jag ber den i samband med barnvälsignelse så stiger en sån här bild fram i mitt inre. Nästan varje gång. Och det är den som jag såg när jag lutade mig, eller mamma Ellen, över vaggan. Och vi fick ju några tillfällen att göra det eftersom vi har 5 barn. Och det var något märkvärdigt som hände när mor, eller jag till och med, böjde med sig över vaggan och fanns alldeles nära det lilla barnet. Orden var inte begripliga oss emellan. Jag förstod inte jollret vad det betydde. Och jag är alldeles säker på att Mia och Mimma och Fia och allt vad de nu hette inte heller förstod mina ord. Men det var någonting som gjorde att vi kände varann. Så tänker jag när jag säger: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. För var har vi annars bilderna vi kan hämta som skulle göra det begripligt, det där att Herren skulle låta sitt ansikte lysa över oss? Jo, bilden av barnet, mor och far. Och att få vara ensam med honom, det är vila. Det skapar vila, och vi behöver en sån vila som vi mitt i verkligheten själv kan få uppleva. Och när vi upptäcker bönen på det sättet, då slipper vi också undan det som Jesus kallar för hyckleri. För frestelsen i bön är alltid ofta de många orden. Eftersom vi ofta har den föreställningen att bön är rekvisitionslistan. Alltså, hur mycket kan vi rada upp? Hur mycket kan vi nu ta till? Och hur mycket kan vi mäta upp? Och så blir orden många. Jag sa här att med några få ord, jag tror att det handlar om, är det 100 ord i Fader vår? Ja, det kanske inte ens är det. Som omspänner hela livet och hela rymden, kosmos och jorden, det ryms där. Och vi blir så mångordiga. Så är det med oss människor. För övrigt såg jag att EU:s förordning angående försäljning av ankägg innehöll 36 000 ord. bara den förordningen. Alltså jag nämner det bara som ett litet exempel, att även i samhället i övrigt så blir vi så ordrika, och det finns en risk att vi uppfattar bönen också som de många orden som måste bäras fram. Nej, gör inte så, säger Jesus. Gå undan, stäng dörren, lämna världen och de många människorna. När Gud själv blir bönens enda riktpunkt, så blir bönet vila och en himmelsfärd. Mitt i vardagen. Tror att vi har hört med om den allihop. Och jag skulle önska att vi blir påminda om att det är så det faktiskt får vara. Jag behöver inte ha dåligt samvete att jag bara stannar upp och är inför Herren. Och jag hittar inte orden. Inte de många orden. De många orden hör den här världen till. De behövs inte för den himmelsfärd som jag talar om idag. Till sitt innersta väsen, och det vill jag understryka, är bönen faktiskt en vila från de många orden. Och det är trösterikt. Kommer ni ihåg vad Birger Norman, Ångermanlänningen, skrev om bönen? Är bön politik? Nej, bön är inte politik. Det är inte ens moral. Bönen är att vara en hundnos i världen. Jag tycker det är ett rätt bra uttryck egentligen. En hundnos i världen, ser ni. Vem som kan vädra efter både det som saknas och det som frågas efter. Det är den som är så känslig så att man kan uppfatta det. Och i den meningen blir bönen betydelsefull också här. När vi söker de riktiga orden utan att finna dem, så är det faktiskt frestande att använda de många orden. Låt oss vila från det och se bönen som en himmelsfärd. Gud är den som både ser och hör. Och faktum är att han egentligen inte behöver mer information. Hur var det Nabil läste här ifrån salmen 139? Dina ögon såg mig innan jag ännu knappast var formad. Tror vi på det? Vi tror på det. Så är det. Och idag är det ju, jag kanske har sagt det förut, att jag har fått det lite lättare att tro på att Gud har reda på oss nu när jag har GPS i telefonen. Det låter lite underligt. Ja, det där var inte telefonen, men den ser ut ungefär så här. Ni vet hur GPS funkar. Alltså, så häpen jag blev i Norra kyrkogården som jag gick vilse och skulle till Karolinska och tyckte jag tog en genväg. Och så sökte jag rätt på adressen på Karolinska och tänkte, nu ska jag egentligen pröva GPSen. Och tänk att någon där uppe, något som en människa har konstruerat, för det måste ju vara en människa som har gjort den där satelliten, eller hur? Och hittat på alla de tekniska finesserna som jag bara har läst om och förstår att det är så märkvärdigt. Men någon människa har hittat på en sak som gör att jag hittas mitt i den där parken, kyrkogården. De stora träden. Och som visade att jag hade gått fel. I fel riktning. Och så guidade den mig fram till Karolinska sjukhuset. Alltså visst är det lättare att tro nu att Gud har räknat. Förstå nämligen så här, och det är Jesus som säger det. Att vår himmelske fader har räknat till och med huvudhåren på oss. Han kan och han vet. Han behöver egentligen inte mer information. Men han vill ha närhet. Och det är därför som han säger, be och ni ska få, sök och ni ska finna. Och han vet nog att vår natur är sådan att vi, så länge det går bra, så glömmer vi de där stilla stunderna av bön, meditation, eftertanke som en människa behöver för att komma i samklang med skaparen och skaparens vilja. Och därför så vet han att han behöver säga till oss: be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta på och det ska öppnas för er. För om inte det hade varit så, ni vet, hur ska jag kunna lära dig bedja om inte genom nöd? Är det inte lite sorgligt? Är det inte det? Att det måste till för de flesta av oss, för att vi ska vända vårt ansikte mot honom som står där vänd mot oss, medan vi vänder oss ofta från och honom i vår egen vilja och strävan efter att uppnå någonting. Och så begriper vi inte att omvändelsen är faktiskt att vända sig om mot honom som står där, aldrig förändras utan förblir densamme. Halleluja. Och det betyder ju att hans ansikte alltid är vilande över mänskligheten. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. Hur länge har jag inte velat, sa Jesus när han ser Jerusalem. Hur länge har jag inte velat förbarma mig över er, men ni har inte velat. Han väntar i höghet, så står det till och med en gammaltestamentlig text hos profeten. Ni vet, gamla testamentet säger man ibland, det är så hårt och brutalt. Men gamla testamentet beskriver Gud på samma sätt, nämligen som en som väntar på att människan ska vända sig mot honom, så att han kan låta sin nåd strömma över människan. Han väntar i höghet till dess han kan vara er nådig. Så snart han hör din röst skall han förbarma sig över dig. Det är som om texten beskriver en väntande Gud. En väntande Gud som vill att jag ska vända mig mot honom. Kära vän, det är inte dina ord i första hand som Gud vill ha, utan det är dig själv. Ditt eget liv, hela din tillvaro, det är det som faktiskt bönen är. Lovad vare Herren. Jag har ett litet bönekort, och nu verkar det som om jag ska gå emot det jag har sagt, men jag har redan antytt det här med att Gud har lagt det på det sättet för att vi ska komma ihåg att vända oss mot honom, att vi faktiskt också har löfte att få begära och be. För det är då som vi kommer på att vända oss mot honom. Det har jag redan sagt. Nu har jag faktiskt ett bönekort som ni ska få här. Det är en bön, det är två olika bilder, men det är en bön. Och det är nämligen på det här fantastiska sättet att den från Kristi himmelsfärd och fram till pingstdagen, så har många kyrkor och sammanslutningar i Sverige och faktiskt utöver världen beslutat att be precis den här bönen. Det är väl bra. Och den här bönen är formulerad av en som många av oss känner igen, som Södertäljebo, Björn Göransson, som var präst och kyrkoherde i katolska församlingen till förra året. Och så flyttade han till Varberg, och där träffade han pingstpastorn, och så började de be till Gud där tillsammans. Och så fick han en idé om att han skulle formulera en bön inför pingsten. Och så ringer han mig och pratar, och så får vi kontakt med lite olika personer. Och nu ligger den här bönen på Sveriges kristna råds hemsida. Den är utskickad till hela det utländska stiftet som Svenska kyrkan har. Så i alla sjömanskyrkor och utlandskyrkor så kommer man från Kristi himmelsfärdsdag att be den här bönen. Och det är en bön om den helige ande. För det jag har sagt här om bönen som himmelsfärd, om närheten till Gud, den evige som är upphöjd över allt vad människa och skapelse är, kan vi leva i relation med, och det genom den helige ande. Den helige ande är för många en liten skrämmande företeelse, eller vad man nu ska kalla det för. Man vet så lite om det. Vad är den heliga ande? Är det kraften? från Gud? Är det en känsla eller vad är det? Men det är så märkvärdigt att Jesus själv beskriver att Gud, Fadern, Sonen Jesus och den helige Ande är en och samma person. Hur ska man få in det i huvudet? Är det någon som kan veta hur det här går till? Alltså Gud, Fadern i himlen, Sonen kommer hit och uppenbarar vem Gud är, dör, uppstår och återvänder till himlen. Och så säger han, när han lämnar, innan han lämnar lärjungarna, att jag ska gå bort, men ni ska inte vara bekymrade. Jag ska sända hjälparen, den heliga ande. Och när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Så beskriver han. Om jag har välsignat, här kommer du med smörjelsen. Nej, vatten. Du tyckte jag behövde det, var det torrt? Han nickade, såg ni det? Tack. Tack, Nabil. Då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen, Samarien och ut över hela världen. Så lovade han. Och i det där sammanhanget i Johannes 14 så säger Jesus något väldigt häpnadsväckande, som inte gör det enklare att förstå det här med Fadern, Son och Helig Ande, men som ändå gör att vi bara böjer oss och säger, har Jesus sagt det här så måste det vara så, fast jag inte förstår, jag tror det. Ni vet, tro är ju istället för att veta och förstå. Det är så, när man börjar tro, då kommer man också att förstå. Men man måste börja med tro. Och då säger Jesus så här: jag och Fadern ska komma till er. Omedelbart efter att han sagt att han ska sända den heliga ande, han ska be Fadern och Fadern ska sända den heliga ande. Och jag och Fadern ska komma och vara hos er. Amen. Vad är den heliga ande? Det är Guds närvaro, Gud själv. Jag har sagt redan, jag kan inte förklara det, men jag har erfarit det, upplevt det tillsammans med tusende miljoner människor över hela vår värld. Jag upplevde det varje pingstvecka, att många fick uppleva det i den katolska kyrkan. För efter det att Björn Göransson ringde mig en gång medan han var här och sa, här sitter jag och ber nu 9 dagar före påsk alldeles ensam, kan inte du komma och be tillsammans med mig? Och så gjorde vi det de åren han var här, veckan före pingst. Och så hade vi en bönesamling en kväll varje sån här pingstvecka. Kommer ni ihåg det? Några av er var med. Och jag måste säga att de där bönemötena var fantastiska. För de flesta som kom var ju inte pingstvänner, alltså sådana som sägs kunna så mycket om den heliga ande. Utan det var ju andra från andra traditioner. Och vi hade 3 böneplatser. Och det var märkvärdigt. Varje gång vi bad så blev människor fyllda med den heliga ande. Började tala tungomål. Och här var det både nunnor och munkar, höll jag på att säga. Det fanns inga, men andra systrar och bröder som på det sättet mycket enkelt tog emot det som den här bönen vädjar att vi ska få uppleva över hela kristenheten. Nu ska jag dela ut den här, och så tänkte jag att när vi har delat ut den får jag hjälp av några. Så ska ni inte bli sura att det är lite olika bilder, utan det får vi finna oss i. Men det är samma ord. Så tänkte jag att vi skulle be den där bönen tillsammans. Och sen skulle jag vilja vädja till oss som har nu lyssnat här idag och förhoppningsvis förstått att bönen inte är bara ord utan ett umgänge med Gud, en närvaro som faktiskt kan skapa himmelsfärd mitt i vardagen. Även om det är alldeles ordlöst så kan jag få uppleva någonting av det som jag kallar för himmelsfärd. För det är sant det vi sjöng i den här salmen före. Låt mig växa stilla. Ni vet hur en skog växer. Det hörs inte ett ljud. när skogen växer och ändå så blir den stor och stark, den växer stilla och tyst. Så kan det faktiskt bönen få användas. Men samtidigt som det är en verklighet så har vi det här löftet som vi påminner om ifrån Lukas 11 och som David läste, att vi får be. Och avslutningen av den texten, det är faktiskt den som uppmuntrar till att vi kan be den här bönen gemensamt. Inte bara nu, utan min rekommendation är att du ber den varje dag fram till pingsten 2013. Och på det sättet så deltar du med många, många kristna över hela vårt land i den här bönen om den heliga andes närvaro. Har ni fått, räckte den? Jag tror det var bra. Då ska vi få vara tillsammans och be den här bönen. Ni kan be den ensamma, ni kan använda den i bönegrupper. Men låt oss faktiskt ta det här på riktigt allvar. Den här bönerörelsen som den här är ett uttryck för är faktiskt en påminnelse om att det pågår en bönerörelse i hela Europa om andens närvaro. En bönerörelse som har lite olika namn men som pågår stilla, nästan osynligt men verksamt. Därför att vi vet att vi behöver få uppleva i en stressig tillvaro så som västvärlden är, den helige andes hjälp. Låt oss be. I Faderns, Sonens och den helige andes namn. Kom helige ande, godhetens och sanningens ande, och fyll våra hjärtan med din kärleks eld. Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt. Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa honom som är vägen, sanningen och livet. Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål. Amen. Herre, jag ber att det här skulle bli en verklighet. Och tackar dig, Herre, för att du genom din ande vill låta det få bli levande och verkligt för oss, att du är oss nära och vill vår gemenskap. Jag tackar dig, Herre, du som är vårt ursprung och vårt mål. Och tack att vi kan få leva med dig här och nu. I Jesu namn. Amen. Ta med den här lappen. Slarva inte bort den. Använd den och tro på vad du ber.